Jesus, och Jesus, du har mitt hjärta kär. Vilken sång. Tänk att få sjunga det ifrån djupet av sitt hjärta. Det krävs en viss övertygelse för att man ska kunna ta de där orden i sin mun. Jesus, du är mitt allt. Du är mitt hjärtas frid. Jag tänkte jag skulle tala om hopp idag. Jag har hållit på ganska länge med att försöka studera vad ordet hopp är för något. Jag skulle vilja hitta ett sånt där konkret ord som Napoleonbakelse eller någonting som man liksom visste vad det var för någonting. Men jag har inte lyckats med det. Och då får man ju liksom in och leta i, ja, man får ju leta vad Wikipedia säger till exempel. Och man får läsa på vad folk tänker om hopp. Och söker man på ordet hopp på internet, då kommer det upp en väldig massa idrottshistorik, sport. För man hoppades att skadan skulle läka. Man hoppades att Zlatan skulle frälsa. Man hoppades, ja, nästan bad också i vissa fall. Det var väldigt mycket hopp i idrottsvärlden. Ibland så är det så också att vi hoppas på fredsförhandlare, att de ska lyckas med sitt uppdrag. Vi hoppas därför att det finns en längtan i oss att vilja att det ska förändras. Man hoppas. Hopp är ju två delar i det här. Antingen så har man ett hopp. Ska vi kolla på läraren där nere så att jag säger att det blir ett substantiv, va? Ett hopp. Och så kan man ju hoppas, som då väl blir ett verb, antar jag. Ja, subjekt, predikat kanske. Någonting. Wikipedia säger hoppet, som är en kombination av längtan efter något och en förväntan om att en gång få mottaga det, har som mål föreningen med det gudomliga och därmed den eviga glädjen. Var det någon som hängde med? Ja, jag tyckte det var en svår mening. Riktigt så tyckte jag. Hoppet, som är en kombination av längtan efter något och en förväntan om att en gång få mottaga det, har som mål föreningen med det gudomliga och därmed den eviga glädjen. Som de andra dygderna har hoppet sin utgångspunkt i människans vilja och inte i känslorna. Bibeln däremot säger tron, som inte är hoppet. Tron är grunden på det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Hoppet är alltså osynligt. Eller hur? Hoppet är osynligt och tron hjälper oss att se det osynliga. Varför talar vi då om hopp? Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det man redan ser? Hoppet är alltså osynligt. Ändå så säger Bibeln att vi ska klamra oss fast vid hoppet. Hoppet är skiljepunkten mellan den som inte tror och den som tror. Paulus skriver, en gång var ni utan hopp, utan Gud, utan medborgarskap. Ni hade inte livet, därför ni hade inte hoppet. Så hopp som vi ska fånga, som vi ska ta tag i, som vi ska leva med och leva efter, det är osynligt. Det liksom ligger i dess natur, för det ligger där framme. Det är en framtidsfråga. Så därför så blir det liksom inte en ansträngning för oss att hoppas, för vi behöver liksom inte konstruera någonting. Vi behöver inte fixa med någonting, utan vi ser helt enkelt inte. Vi är blinda i den avsikten att vi ser inte vad det är vi hoppas på. Men vi har en bild av det inne i våra hjärtan. Det hoppet som jag talar om, det är inte det här att jag hoppades att det skulle vara soligt den här helgen. Det är ingen som har gett mig löftet om det. Snarare tvärtom så har man ju faktiskt haft prognoser på att det inte skulle vara särskilt soligt idag. Det skulle vara regn och kom man lite högre upp i landet så skulle det vara snö, och det har de ju i Vasaloppet idag. Ja, jag såg staten, jag gjorde det. Det flög upp så fint och nästan inga missöden. Hoppet i kristen kontext, i det som vi i kyrkan samlas kring, det är någonting helt annat än att ha en inre längtan, en förhoppning om någonting. Hoppet i den kristna tron, det är någonting som är fast. Det är en sak. Det är någonting som vi kan förhålla oss till. Det är ett sånt löfte som vi vet att det kommer att ske. Det kommer att inträffa. Och Paulus har skrivit att detta är så viktigt så jag lägger ner en massa tid för att ni ska förstå vad det här hoppet är för någonting. För utan det här hoppet, som sagt, så är vi hopplösa. Vi har inte livet. Jag ber, säger han. På något ställe säger han, ber han dag och natt. Han faller på knä. Jag ber att era hjärtans ögon, alltså att ert inre ska få sånt ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Alltså, det är inte någon som kommer med någon flashig idé och tänker att det här ska vi nog hoppas på. Utan här är det Gud själv som har kallat, kom. Kom. Här är platsen. Kom. Kom till hoppet. Det handlar om överlevnad när vi talar om den kristna trons hopp. Det talas om överlevnad. För han skriver till romarna så här: i hoppet är ni frälsta. I hoppet är ni räddade. Det alltså handlar om liv och död, om man har hoppet eller om man inte har hoppet. I hoppet är ni frälsta. Ja, men stämmer det överens verkligen? Vi brukar ju säga att kom till första bänken eller be din bön där du sitter, be om syndernas förlåtelse så blir du frälst. Ja, men hoppet var ju någonting som hörde framtiden till, någonting som vi inte kunde se eller forma. Hur stämmer det överens? Ja, vi har ju bibelställen som säger att den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Det händer någonting därför att vi tänker oss att vi flyttar in i sfären av hoppet, det som han har kallat oss in i. Så redan här händer det någonting därför att vi tror på hoppet om det som sker i framtiden. Det som sker i framtiden. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre ett hopp. Vem hoppas på det han ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Det ligger alltså i hoppets natur att vänta. Hörde du det liksom? Kan du förstå det där? Jag har lite svårt för jag vill ju att det ska ske nu. Varför ska vi leva i hoppet? Varför kan inte Gud fixa det redan nu och här? Men att leva i hoppet handlar om att vänta. Det osynliga har inte blivit synligt än. Och när vi hoppas då på detta som vi inte ser, så väntar vi och väntar och väntar. Det är faktiskt så att även skapelsen väntar på att hoppet om frälsning för Guds barn ska bli en verklighet. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som la den där under. Det var väl egentligen Adam som vi får skylla på där, va? Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Till och med skapelsen ska få uppleva. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps frälsning. Vi har det genom tron, absolut. Men det kommer att bli någonting i framtiden när vi ska få bli befriade ifrån den kropp som vi har idag. Inte så att vi ska bli kroppslösa, nej. Men denna kropp som är benägen att bli sjuk, denna kropp som är benägen att tänka destruktiva tankar, denna kropp som faller på det ena området efter det andra, den kroppen ska vi bli befriade ifrån. Och hela skapelsen längtar efter den dagen, för också den dagen kommer för deras del, eller för dens del, vara en jubeldag. För då får man se det man inte har sett under så lång tid. Det ligger i hoppets natur att vänta. Hoppet, det är för det första en gåva. Det är en kallelse in i hoppet, men det är en gåva. Jag vet inte, nu är det ju inte Åsa Bodén, men vad kan de heta nu? Det heter Holmgren kanske, som visar oss vädret. De kan ju inte kalla oss in i hoppet om att vi ska ha soligt en hel vecka. Eller ge oss den där gåvan. Här har du. Här får du. Hoppas nu på det här. Kommer det bli bra. Och inte hjälper det hur mycket vi tror på deras ord, så kommer det inte inträffa, därför att det kommer ifrån fel person. Hoppet i den kristna kontexten bland oss som tror på Jesus, så handlar det om att Gud har gett oss en gåva. Gud har gett oss hoppet. Så hopp i biblisk mening, det är inte en önskan som har kommit som en längtan inifrån. Jeremia, han skriver så här. Han skriver att Gud säger: jag vet väl vilka tankar jag har för er. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Hopp och framtid hör ihop. Ja. Men här står det ju faktiskt också att Gud ger. Inte bara framtiden. Han ger hopp som en gåva. Och det är Guds tanke. Det är fridens tankar. Och när jag då har försökt att leta i Bibeln på vad står det för någonstans om hopp, så står det, så kan man liksom söka idag med datorers hjälp, processorer och minnen och lite så. Så kan man söka på olika ställen och så kan man hitta ordet hopp. Men när man tittar i Bibeln på originalspråket då, gamla testamentet ska det vara hebreiska och i nya testamentet det grekiska, så översätter man inte ordet till hopp på varje ställe. Och det är lite märkligt, kanske. Men kommer ni ihåg vad vi läste innan? Att vänta tålmodigt. Hoppet hör ihop med väntan. Hoppet hör ihop med förväntan. Att det kommer verkligen att ske. För er som ser den här texten, så har jag inom parentes lagt till det hebreiska ordet där. I fonetisk stil så skulle det bli tikva. Kanske. Typ. T, och sen är det I, och sen är det Q, och sen är det W, och sen är det ett A med ett tak på. Jag vet inte riktigt hur det A ska, tikva eller någonting. Detta ordet kan man då söka på. Och vet ni vad man finner? Ja, vi hoppade. Nu blir jag så ivrig här. Vi så. Nu går vi hit. Vet ni vad man hittar? Jag tycker det här är spännande. För nu börjar det bli lite konkret nämligen. Berättelsen om de två spejarna i Josua bok kapitel 2 är ju att Josua, han skickar in spejarna i landet. De är på den östra sidan om Jordan och så skickar han över dem för att de ska utforska landet. Jag gissar att de ska rita kartor och komma med berättelser om hur folket är och hur de tänker om israeliterna som står på andra sidan och lite så. Nej, vänta här nu. De är ju redan på västra sidan. De är en bit bortanför Jeriko bara. De går till Jeriko, staden. Och där tar de in. Och det börjar bli lite oroligt. För det är någon som känner igen dem. De har ju inte samma kläder. De pratar ett konstigt språk sinsemellan som inte de andra begriper. Och det börjar bli lite oroligt. De tar in på ett ställe som vi kanske skulle kunna vara en... Nej, det var nog en bostad bara för en prostituerad som levde alltså på prostitution. Rahab heter hon. Och Rahab, hon tar in dem. Hon förstår direkt vem de är. Och hennes berättelse är att när hon berättar för de här två spejarna så säger hon att vi vet att ni kommer att inta det här landet. Vi är livrädda. För egyptierna, de har berättat att Gud gjorde sådana under där borta och han till och med dränkte hela armén i havet där ni gick torrskodda över. Och vi har hört berättas om att ni har fått mat i öknen och vatten och att era skor inte är utslitna och att ni nu har tagit er över jorden. Och vi är livrädda. Vi förstår ju att det är Gud, han som har skapat världarna, som är med er. Men jag skulle vilja bli räddad. Jag skulle vilja undslippa. Skulle jag inte kunna få undslippa om jag nu räddar er? Och då kommer de här spejarna och ger henne ett hopp. Har ni hunnit att läsa? De ger henne ett ultimatum. Ifall du inte binder, när vi kommer in i landet, binder det här röda snöret i fönstret där du släppte ner oss. Och likaså ifall du inte har din far, din mor, dina bröder och alla som tillhör din fars hus samlade hos dig. Då är vi befriade ifrån vår ed och vårt löfte, det hopp som vi har gett till dig. Och det intressanta här är nu då att när jag har sökt efter ordet tikwa så hamnar jag på snöre. Varför översätter man det på det sättet? Ett rött snöre. Vi vet inte riktigt hur det såg ut. Om vi... Kan man bläddra tillbaka? Det kunde man. I den 15:e versen så står det: då släppte hon ner dem genom fönstret med ett rep. Och det ordet för rep är hebel. Det är alltså inte samma ord för snöret som hänger i fönstret. Så det är förmodligen inte rätt att säga att det är bild 2 där. Det här röda repet som att de skulle ha hängt sig ner för det och repellerat ner för muren. Utan det är förmodligen någon liten snygg kafégardin kanske eller något liknande. Som är ett tecken på att här är platsen där det inte kommer bli någon död. Och när jag tänker på den här berättelsen och tänker på det här snöret och tänker på hopp så tycker jag det börjar liksom bli någonting ganska vackert utav att försöka konkretisera sitt hopp. För varje dag, varje morgon hon sätter sig där och tittar liksom ut över staden där hon dricker sitt morgonkaffe och bullar upp med semla eller någonting så ser hon det här röda snöret och tänker på jag är räddad. Jag är frälst. Jag kommer att överleva. Och jag tror att hon är lika ivrig att kolla, sitter fortfarande det röda snöret kvar? Alltså hon ger det här uppmärksamhet hela tiden. Hela hennes liv hänger på att det här röda snöret är kvar i fönstret. Hennes liv hänger på det. Det är liksom inte kabinhakar och taljer och grejer och låsar och bromsar och grejer, sånt här som man ska ha när man repellerar ner för någon bergväg. Utan det här är en livförsäkring som inte ser mycket ut för världen. Men det är livförsäkringen som kommer att rädda hennes liv. För berättelsen visar att murarna rasar. Och hon bor i en del av muren. Och det verkar som att den murenbiten klarar sig. Eftersom hon och hela hennes familj överlever. Att ha en bit snöre att titta på, att återkomma till, det är att nära sitt hopp. Hoppet som vi har fått som gåva. Det var en påminnelse för henne, men det var också en påminnelse för israeliterna när de vandrade sina 13 varv runt muren. 6 dagar en gång om dagen och 7:e dagen 7 gånger. Det blir 13, va? Någon mattelärare? Nej. Ja. De vandrade i alla fall 6 dagar en gång om dagen och 7:e dagen 7 gånger. Och då ser de varje gång där uppe. Dit ska vi inte in. Där är det röda snöret. Vi har gett dem vår ed på att de som är där inne, de ska överleva. Och jag tänker, när jag drar mig tillbaka i historien på hur det var när Israel lämnade Egypten. Då hade de också något rött. Då målade de med blod på dörrträt. För att någon skulle gå förbi. Där det är rött märke, där ska de överleva. Och jag skulle kunna tänka mig att pappan i hemmet sprang ut och kikade lite. Det är väl ingen som har tvättat bort blodet. Det är väl ingen elak egyptier här eller någon annan rövare som har tvättat bort så att vi inte blir rädda. Så att det inte syns tillräckligt. Ja, det är bäst att gå och ta lite till. Och så hämtar man den där skålen och viskan och så drar man lite till för att det verkligen ska synas. Man lägger ner energi på att få behålla hoppet. Kristus är vårt hopp, som nummer 2. Första Timoteusbrevet 1 så står det: från Paulus, Kristi Jesu apostel, på uppdrag av Gud vår frälsare och Kristus Jesus vårt hopp. Det är alltså Kristus Jesus som är vårt hopp. I det 4:e kapitlet, den 10:e versen säger han: det är därför vi arbetar och kämpar, för att vi har satt vårt hopp till den levande Guden som är frälsaren för alla människor, först och främst för de som tror. Och frälsaren är ju Jesus Kristus. Vi har satt vårt hopp till Jesus. Efesierbrevet 1:12 säger: för att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. Gång på gång så påminns vi om att det är hos Kristus vi har hoppet. Då skriver Jesaja så här: de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Att ha sitt hopp i Kristus, hos frälsaren, hos Gud, Herren, gör att vi hämtar ny kraft. Vi ska inte behöva bli åkeslösa. De som hoppas på Herren. Hopp och väntan hör ihop. Det hebreiska ordet i Jesaja är kava. Man förväntar sig att bussen ska komma. Och i det här fallet så verkar den inte ha kommit i tid. Man undrar, kommer den inte snart? Och så kan det ju vara också med det hopp som vi har hos Gud. Att vi väntar och förväntar oss och så anstränger vi oss och tycker att varför händer det inte? Men att hoppas på Gud handlar om att våga vänta. Psalmisten David säger: jag väntade och väntade på Herren. Och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Jag väntade, vad står det, patiently, nu tappar jag ordet här. Tålmodigt, jag väntade tålmodigt på Herren, säger den engelska översättningen. I waited patiently. Jag väntade och väntade och väntade och väntade och väntade på Herren. Men vet du, en dag så kom Herren, böjde sig ner. Han blev en människa som vi, föddes utav jungfru Maria, klev in i vår värld och så blev han vårt hopp. Därför att vi väntade tålmodigt. Att vänta på, att söka efter, att hålla sin blick på ordet kava. Och att vänta, det innebär ju faktiskt att vi hela tiden prövas. Ingen av oss är utan prövning om vi hoppas på Gud. För vi ser ju fortfarande inte. Visst, vi har löften om att Gud är med oss i vår vardag. Och det händer nu och då att hoppets Gud ger oss tröst, ger oss vägledning, ger oss läkedom. Och vi upplever en väldig befrielse när vi tar emot Jesus. Det är sant. Men hela tiden prövar sig. Kommer det verkligen att hålla? Och så finns det ju de där som frågar, ja, men hur blir det där med Jesus att komma tillbaka egentligen? Nu har vi väntat i generation efter generation och nu är det 2000 år sedan. Kommer han verkligen? Ja, men det är klart vi prövas. Att hoppas. Ska du hoppas så ska du vara beredd på att det blir ett prov på det också. Du kommer att prövas. Men jag vill säga till dig, ge inte upp. För vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Det är det som är vårt hopp. Det är det vi har satt vårt hopp till. Vi hoppas på Kristus. Vi bara inte hoppas, han är vårt hopp. Han är både verb och substantiv. Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Det är vad änglarna säger till de 11 apostlarna som står nedanför och tittar. Vad tog han vägen egentligen? Paulus som skriver: när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds person, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och de som har dött i Kristus ska uppstå. När Jesus kommer tillbaka är hoppet att de som har gått före oss som är kvar i livet ska uppstå först. Men sen ska vi alla ha samma typ av kropp. Och så ska vi vi ska lätta ifrån den här världen på moln. Och så ska vi för alltid få vara hos Jesus. Det är vårt hopp. Han är vårt hopp. Och det gäller att hålla ut till den dagen inträffar. Hopp talar också om längtan. Vi behöver påminna oss om hoppet. Och jag funderar på, hur mycket har jag påmint mig om hoppet? Hur mycket tänker jag på att det är fantastiskt, alltså när jag riktigt tänker efter, det är fantastiskt att Jesus ska komma tillbaka och hämta mig hem. Men hur ofta tänker jag på det? Alltså jag sitter ju och grejar med tangenter och knappar och det blir lite bokstäver på en skärm som jag har framför mig. Och ja, inte sitter jag och tänker på att Jesus ska komma tillbaka och bli jätteglad och ropa halleluja där. Det är knappt jag reser mig från stolen där jag sitter. Men jag inser ju också när jag har studerat detta med hopp att jag behöver påminna mig dagligen på att jag faktiskt har ett hopp. Jag har ett fantastiskt hopp. Och jag hittar ju det i skrifterna. För skrifterna är till för oss, skrivna för vår skull, för att vi inte ska förlora hoppet, säger Paulus. Det är därför vi ska läsa Guds ord. Vi ska göra det dagligen. Ja, men det är ju så tråkigt att läsa tredje Mosebok. Ja, det kanske det är, men ta något annat då, eller fråga dig igenom så att du kan förstå. Du behöver läsa din bibel för att förstå vilket hopp Gud har kallat dig till. Och Paulus, jag tror att han i sin himmel är på knä och ber och bönfaller. Låt dem få se vilket hopp de har kallats till. Så de aldrig släpper taget. Så de sliter, så de kollar att snöret är kvar. Att det är blodsbestruket. Släpp aldrig tag om hoppet. Hoppet om man en dag får se den frälsare som vi hoppas på. Vi längtar. Psalmisten skriver, vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta. Vi förtröstar på hans heliga namn. Denna väntan, detta hopp, det gör att vi blir glada. Våra hjärtan gläds. Det ger oss säkerhet. Alltså, när vi börjar att tänka på det här ordet, när vi tittar vad psalmerna säger, så bubblar det upp en massa ord som tillit och säkerhet och att man är säker på en sak. Det är borgar och det är Guds beskydd på massa olika sätt. Därför att vi har ett hopp. Vi väntar. Vår själ väntar. Det handlar om att underhålla sitt hopp och sin tro. Detta ordet gillar jag. Haka. Ja. Handlar också om hopp. Det var detta just som vi läste ifrån salmen. Jesajan säger, jag ska vänta på Herren som döljer sitt ansikte för Jakobs hus och hoppas på honom. Gud verkar osynlig, men ändå så längtar och hoppas Jesaja på att Gud ska visa sig. Daniel skriver, salig är den som håller ut. Det är samma ord. Att hålla ut är att hoppas, att ha satt sitt hopp. Salig är den som håller ut och når fram till de 1335 dagarna. Då talas det om framtiden. Att ligga på lur. Vad betyder det? Att berättelsen är ju vägen mellan Jeriko, eller mellan Jerusalem och Jeriko. Lite bergsmassiv och stenar, lagom höga för att dölja ett gäng rövare. De ligger i bakhåll. För snart, någon gång är det någon som är oförsiktig här och vandrar på vägen mellan Jerusalem och Jeriko. Någon måste det vara som ska antingen till Jeriko eller över på andra sidan jorden. Någon borde det vara så här bak ligger vi och väntar. Och vad tänker man då? Jo, då är man ju som bullmamman som man plockar ju i perm och så fyller den med choklad och ser till så att rövarna får lite massor med sig. För det kanske är tid att vänta ganska länge bakom den där stenen. Alltså det krävs en viss förberedelse att hoppas. Att lägga sig i bakhåll. Och nu börjar det faktiskt bli lite konkret det här med hoppet. Prästerna beskrivs som rövarband som lägger sig i bakhåll för människorna. Att hoppas på Gud. Alltså vi ser ju honom inte. Men rätt vad det är så uppenbarar han sig ju på ett eller annat sätt. Vi får en glimt av honom. Kanske inte vi får se hans ansikte, eller jag är ganska säker på det egentligen. Men på något sätt så visar sig Gud. En del människor har ju förmågan att se Gud i naturen varje gång de går ut i skogen. Och jag vantrivs i skogen. Men jag vill ju se Gud. Var är han? Ja, men vet du, man får lägga sig bakhåll för Gud. Rätt vad det är så visar man. Och så tar man tillfället där. Precis där tar man tillfället. Och så kramlar man sig fast kring Gud som har velat visa sig för mig. Att ligga och vänta. Jag ska minsann hålla mig vaken. Jag ska se till så att jag inte missar tillfället när Gud går förbi. Att hoppas på Gud, det är att aktivt vänta och inte missa tillfället. Men vet du, vi kan också vända på det här och säga att Gud är en sån här som ligger i bakhåll. För han ligger i bakhåll för dig. Och vet du vad han längtar efter? Han längtar efter att få ge dig barmhärtighet. Så när han får syn på dig, ja, det är ju bildligt talat naturligtvis, han ser ju oss hela tiden. Men det ändå fångar ändå liksom en längtan hos Gud. Han gömmer sig, men rätt vad det är så hoppar han fram för att visa dig barmhärtighet i den tid där du behöver hjälp. Sådan är Gud. Det är det att hoppas. Att hoppas på Gud. Hoppet, jag har sagt det tidigare, det är lätt liksom att tala om någonting diffust långt fram i tiden. Jesus kommer tillbaka och de dödas uppståndelse och ja, allt detta. Och det kan ju vara med skräck blandat förtjus. Men Gud, han agerar också i vår tid. Jesaja skriver, aldrig har någon hört, inget öra uppfattat, inget öga har sett en annan Gud än dig som gör sådant för den som väntar på honom. Rätt vad det är så griper Gud in i våra liv. Hoppet, det gäller inte bara i det långa perspektivet. Hoppet till frälsaren Jesus Kristus, det håller också i vår tid. Det gör det. Klamra dig fast vid Jesus. Det är mitt huvudbudskap idag. Hur än livet ser ut, klamra dig fast vid Jesus. Att han ska vara din frälsare. Att han ska vara din räddare. För det är han som är den gåva som vi kallar hopp som kommer ifrån Gud. Jag skulle vilja uppmuntra dig att sätta upp märken där hemma som påminner dig om att jag har ju ett fantastiskt hopp. Ett tips skulle kunna vara att du sätter upp post-it-lappar och har på toalettspegeln, och varje gång du tar tandborsten och borstar dina tänder så ser du där det står Kristus är mitt hopp. Ja, skulle man kunna tänka sig. Eller varför inte sätta upp en röd kafégardin i köket? Ja, kanske inte poppis hos alla, men man skulle kunna tänka sig det. Och så önskar jag att du ska vänta aktivt och med tålamod för att hoppas. Det är att leva med någonting framför sig som man inte ser. Det är först när det blir synligt som hoppet inte längre behövs. Det är när det blir synligt som hoppet inte längre behövs. Och den dagen kommer när han uppenbarar sig och vi får se, som de gamla sa, i åskådning. Vi får se det i verkliga livet, konturerna och färgerna från en levande Gud. Amen. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Tack för att vi får ha detta levande hopp. Ställt till dig, du som är den här garanten som har hållit ihop världarna, myriader av stjärnor och galaxer och planeter, som har hållit ordning på alla vattenmolekyler på den här planeten och syre och väte och mineraler och allt vad det nu är, Herre. Tack för att du också håller oss i din hand. Var och en av oss, Herre. Och jag ber att åtminstone någon skulle få uppfyllas utav glädjen, Herre. över att få ha dig som sitt hopp. Att tålmodigt vänta. Jag ber om det här i Jesu namn.